Lenins guld av Petter Österlund. Uppläst av mig, Magnus Tydgrim. 1. Dagen då Nina fick frid, september 1991. Då han öppnade dörren till den stora gråa Stalinskrapan efter att ha släpat sig upp för trappen kände han sina 99 år i kroppen. Självklart fungerade inte hissen, som vanligt. Det sentida Sovjetunionen hade gett honom en ny syn på funktion och service där inget fungerade om inte mycket pengar kom under bordet. Trots att det här var en av Moskvas finaste adresser, en hög Stalinskrapa vid floden, fylld av professorer, höga tjänstemän och även partipampar, så var underhållet satt i ett allt mer forcerat förfall. Ja, vad gör man? Tänkte han och började släpa sin gamla kropp upp för de breda marmorstegen i trappan. Han tänkte högt för sig själv. Snyggt med 3 meter höga våningar, men det blir väldigt många trappsteg om man ska till 4:e våningen med nästan 100 år gammal kropp. Vid varje våningsavsats, bredvid den icke-fungerande hissen, fanns ett språng i Art Deco-byggnaden. Där fanns en stor bänk och ett fönster med utsikt över floden, snett mitt emot Röda Oktobers chokladfabrik. På floden rullade någon av de få fungerande rostiga turistbåtarna förbi. Himlen var stålgrå. Det var en sen septemberdag med föraning om vinterns antågande. Sovjetunionen var döende. Efter det misslyckade kuppförsöket, kidnappningen av generalsekreteraren och de försupna KGB-höjdarnas allt annat än genomtänkta maktövertagande, så var slutet ett faktum. Han tog sig upp några våningar till, vilade på varje avsats och använde en halvtimme för att släpa sig upp mellan våningarna. Hissen flinade med dödens leende mot hans gamla ansikte och han tänkte, dit jag snart ska finns inga trappor. Han tänkte på sitt liv, revolutionen. Då han som ung envoyé hjälpte Kamenje, Trotsky och Lenin. Hur han redan första gången de träffats hamnat i handgemäng med Stalin, som då fortfarande var en ung, burdus, oborstad bankrånare och präststudent. Det förvånade honom att han överlevde 1930-talet. Att Stalin aldrig utkrävde någon hämnd. Han visste att det berodde på att Stalin visste. Stalin visste att han, Nikolaj Alexandrovich Frintze, hade kunskap och tillgång till något Stalin ville ha. Den lismande georgiska ormen hade ända till sin död frågat Frintze, lite försynt, om den där resan genom Sverige 1917. Om vad som hände, vilka som var med, vad som sades. Stalin hade på sitt vanliga inställsamma sätt luskat och fiskat. Frintz hade spelat oförstående, men bibehållit en aning av myten att det var något. Det var hans livförsäkring, att Stalin trodde att han hade något, kunde något, visste något som han tilldelats av Lenin där i sin ungdom, på ett förseglat, plomberat tåg genom Sverige, på väg med Lenin och hans närmaste hem till Ryssland från landsförvisningen. Men nu var det gjort. Nu skulle snart, i varje fall inom något decennium, sanningen komma fram. Och han själv skulle då vara där det inte fanns några trappor. Det skulle slå ner som en bomb. Den skulle skada hela västvärlden. Och de nya ryssarna med ambitioner som girigt började tugga på den döda kroppen av Sovjetunionen. Skatten skulle lösgöra alla dokument om vilka som finansierade Lenin. Alla konspirationer och alla olika oheliga allianser. Dessutom allt guld och alla ädelstenar. Det var en stor summa som, om inte Sovjet och kampen fanns kvar, skulle tillfalla frihetsrörelser och kämpande gerillor runt om i världen. Frintze var stolt över sig själv. Ett helt liv hade han förberett denna skatt för att flyta upp till ytan i rätt situation och inför rätt människor. Han hade gjort det sinnrikt och med all den kunskap nära 90 år som spion och förslagen gett honom.